Podplay.
Jag har en stor förkärlek för att sortera saker.
Ja. Oh.
Alltså det är nästan det bästa jag vet. Alltså alla mina lekar som barn har gått ut på att sortera och sortera och sortera.
Vilket resulterade i att alla mina lekar som barn gick ut på att sortera och sortera och sortera.
Så var det.
Eftersom du bestämde vad du skulle leka.
Ja, du hängde på.
Glad att ha vän.
Alltså, bara du är i rummet så var du nöjd. Alltså det var bara det fanns sällskap.
Mm.
Men det här har gjort då att jag har jobbat på posten 2 gånger i mitt liv.
Mm.
Under jag gick typ på gymnasiet så jobbade jag där då 2 veckor innan jul typ. När de har massa julkort och paket som ska skickas så behöver de extra folk. Och jag, 18 år gammal, sa tack så mycket. Och det är ett av de bästa jobb jag har haft. Det var också så att första gången jag skulle jobba där så var man tvungen att göra ett test. Där man skulle skriva in, alltså det kom upp liksom brev på skärmen. Och skulle man skriva in postnumret så snabbt man kunde.
Oh my god.
Och det var liksom, måste jag säga, att jag förstår inte hur någon annan kan klara det testet. Var det inte, för det var något av det sjukaste jag har gjort.
Men var det inte att du klarade det jättesnabbt och att det var tid kvar?
Nej Lisa, alltså jag klarade det på håret.
Du skämtar.
Och då kan inte jag förstå om någon annan någonsin ska få jobbet.
Alla dina kollegor.
jag kan inte tänka mig att någon av dem klarade det. För att alltså, är det något jag kan så är det att vara snabb som satan med fingrarna.
Mm.
Och jag menar, jag tror säkert att det finns andra som är lika snabba. Men inte så jättemånga. Det är inte en uppsjö, det är inte 70% av alla personer.
Och så skriva rätt också förstår jag.
Precis, ja, det var man fick ha 5 fel eller något sådär på en timme. Eller det var jag kommer ihåg att det var länge. Alltså jag satt verkligen och bara knappra. Jag tyckte det var otroligt kul. Förstår att många andra skulle ha hatat det. Men jag älskade det. Och jag skulle önska att jag fortfarande kunde göra det.
Mm.
Det är ju liksom, alltså det är klart att jag kan söka jobb. Jag kan ta tjänstledigt från mitt jobb 2 veckor innan jul och söka. Men jag menar, när de får min ansökan så kommer de bara, ursäkta. En 32-åring som har pluggat och liksom, vad ska jag, alltså det här är ett jobb för 18-åringar. Sluta ta 18-åringars jobb och så slänger de bara mitt CV.
Mm.
Men jag skulle önska att jag fick, det här är samma sak som vår vän Charlotte som ni alla känner, Demon Stockholm. Och hon trivs väldigt bra på återvinningen.
Ja, just det.
Alltså, grovsopen. Så det är hennes, hon har som drömjobb att gå runt där och berätta för folk, nej, det där vet du, det är lite längre ner där. Där har du trä, det ska inte där, nej. Träet, det är här borta.
Men det hon också vill är ju se vad folk slänger så att hon kan spara det själv.
Absolut, ja, men när någon kommer med en byrå, hon springer dit, stopp, det är min byrå.
Mm.
Så att hon gick ju då till en återvinningscentral och sa, hallå, hur gör man för att få jobb här? Och då sa de, ja, man får vara en del av någon form av arbetsprogram när man har blivit utbränd. Eller det är liksom inte, vi har inga platser för dig, högskoleutbildade människa.
Mm.
Utan gå hem och gör ditt jobb. Och det är ju någonting med de här lite mera knegarjobben.
Mm.
Jobba på ICA, stå i kassan, städa, sortera. Alltså när man vet, det är ganska liksom grundläggande. Själva arbetsuppgifterna är ganska monotona, inte jättekomplicerade.
Mm.
De som jobbar med dem får ju ofta ta väldigt mycket. Alltså jag kan ju bara tycka ibland att folk som liksom jobbar på Willys får ta så jävla mycket skit för allt och ingenting.
Mm.
Och att det är ganska liksom, det är inte ett komplicerat jobb men det är ändå ett tufft jobb.
Långa dagar och...
Ja. Och jag skulle önska, om jag fick drömma så skulle jag önska att liksom hela samhället så var alla tvungna att göra ett visst antal timmar på såna här jobb.
Mm.
Och att de som jobbar med det, om jag är undersköterska på ett äldreboende.
Mm.
Tufft jobb, inte så komplicerat jobb, kräver ingen vidare utbildning liksom så. Kortare utbildning. Men dåligt betalt, det kan vara väldigt dåliga arbetstider och det är tufft jobb liksom.
Både psykiskt och fysiskt.
Ja.
Alltså det är verkligen...
Så att jag skulle önska att de personerna kunde jobba 80% eller 90% men få 100% i lön. Och så det resterande av deras tjänst fylls ut av folk som inte har såna jobb.
Mm.
Folk som är vd, folk som är liksom ingenjörer och jobbar på kontor som inte har den typen av jobb. Som måste göra sina... Vi behöver inte gå in på logistiken kring det. Men jag tänker bara att de då ska liksom kunna ta tid från sitt jobb. De får fortfarande 100% i lön på sitt jobb men de går och gör 10% av den här undersköterskans jobb. Dels så tror jag att det skulle göra att man... Alltså det är ju någonting i mig som gör att jag vill stå där och göra något monotont på posten. Jag vill bara sortera.
Jag vill ju verkligen också jobba på äldreboende, jag vill ta hand om folk, jag vill ta hand om barn.
Jag vill jättebra vill vara på förskola ibland och hjälpa till.
Mm.
För att om man bara gör det liksom en kortare stund och bara gör det som en del, du måste inte välja det som din karriär utan du kan få som en liten smakbit av vissa saker. Det är som att vi alltid ska välja, när vi ska välja karriär då ska vi välja en sak. Gör det här resten av livet, men det är helt orimligt. Jag kanske också vill smaka lite på postenkakan.
Mm.
Och det vill jag verkligen. Mm. Och Charlotte vill smaka på återvinningscentralen och du vill smaka på äldreboendet.
Mm.
Vi vill inte vara där jämt, men vi vill vara där. fingrar.
Mm.
Och att det skulle
och också... tänk vilken energi vi skulle komma med dit.
Precis.
Alltså, du har aldrig haft så snabba fingrar.
Ja, nej, men det är det jag menar. Och då kan de på äldreboendet bara, vi orkar inte göra det här igen. Mm. Men Lisa som bara är här en gång i månaden, hon orkar göra det.
Mm.
För hon kommer bara en gång i månaden. Så hon är liksom inte trött på de arbetsuppgifterna.
Det skulle ju också skapa en väldigt så här, sympatisk syn på olika jobb. Att man förstår vad folk gör och sånt. Det är väl också därför det händer sådana här saker som att statsministern går på gallerian och handlar. För att han förstår inte riktigt hur det ser ut i samhället.
Nej. Och liksom, jag menar det med jättemånga. Det är många som skulle må bra av att göra några procent på Willys.
Mm.
Väldigt många upplever ju att deras jobb är svårt. Men det finns alltid jobb som oftast är liksom tyngre på andra sätt.
Mm.
Jag kan verkligen uppleva att folk som är högutbildade och tycker att de har väldigt... Alltså jag har också ett jobb där jag måste ta beslut.
Mm.
Och vara den som tar ansvar för saker. Och det kan vara tungt.
Vet du, när vi gjorde det här, det var ju skolan.
När man praoade,
absolut. Men då fick man ju ha ett jobb. Men i skolan så hade man olika tjänster. Man kunde vara i biblioteket, man kunde vara i matan, man kunde stå i
ungdomsgården.
Ja. Mm. Så hade man liksom en vecka var man där, en vecka var man där, en vecka var man där. För att man skulle helt enkelt känna
hur det är. Bara, hur är det för mattanter?
Exakt, och då fick man stå där med mattantekläder när alla ens skolkamrater kom och tog mat.
Ja, och hällde ut köttfärs på bänken. Och vem fick torka? Jo, vi.
Och man märkte ju också då, gillar jag att göra chokladmuffins på tunet? Ja, jävligt mycket. Okay, då kanske jag ska starta ett bageri. Alltså man lärde sig ju extremt mycket. Mm. Och som du säger också så har man ju, det är inte bara den aspekten att man ska förstå hur andra jobbar. Utan det är ju också det här drivet att man har så mycket i sig. Att man skulle vilja göra liksom de här viktiga jobben också.
Ja, men och det är ju, många pratar ju om så här samhällsbärande tjänster när vi är i pandemi och sådär. Vilka är det som vi inte kan avvara? Vilka behöver vi? Och ofta kan ju det också vara liksom jobb som är tunga att göra. Och jag kan också känna att det skulle vara som... För ibland kan jag känna att vissa jobb som är jätteviktiga, som undersköterska... Jätteviktigt jobb, ingenting funkar om de inte finns. Men ändå prioriterar vi dem som väldigt lågt. De får inte några höga löner, de har inte några bra arbetstider och allt det där. Och det här skulle också då göra att men de här personerna jobbar bara 80% men får 100% i lön för någon annan steppar in och gör en del av deras jobb.
För att vi andra tycker att det är viktigt, vi förstår att det här behövs för att våra barn ska få gå på dagis till exempel. Och därför så hjälps alla åt och du får vila.
Ja, det är det
för att tydligen så kan man inte liksom få mer i lön.
Nej,
då får du gå ner i lön och så jobbar jag istället.
Ja, men och det är det jag menar. Att då skulle det också kunna kanske vara en anledning till att man känner att det är värt att göra mitt jobb. För jag behöver bara jobba 80% för en 100% i lön. Så är det inte på alla jobb. Att det kan vara som en förmån för en sån typ av jobb.
Mm.
Varför ska man få folk att vilja välja det jobbet? Och jag tror också att vi alla mår bättre av att inte ha ett jobb.
Mm.
Alltså jag förstår att det är jättejobbigt att ha två jobb om man jobbar heltid.
Mm.
Det förespråkar jag inte. Men jag menar att det är så viktigt att få göra olika saker. Vi blir så himla matade med att du är på ett vis och så ska det vara.
Mm.
Men du är ju analytisk. Så blir det ingenjör för dig. Då får du bara sitta och räkna. Kanske också gillar att rita.
Man skulle också få chansen då att prova olika jobb som gör att man kanske skulle också byta till där man är one in a million, som jag pratade om förut.
Just det, då kanske man hittar sin plats.
Och märker också att gud, alla de här pengarna som jag tjänade på det här vd-jobbet som jag mår ganska dåligt över är inte värt det om jag inte får göra det här istället.
Mm.
Jag mår jättebra av att göra det här istället.
Jo, det behöver inte vara liksom så mycket. Jag tänker att det ska handla om ett visst antal timmar under året som man ska göra in.
Det finns också folk som då skulle byta bransch.
Ja, det tror jag absolut.
Och att det skulle vara väldigt bra.
Vi får ju aldrig testa saker. Det är det jag menar med också att jag inte kan söka jobb på posten. För det blir som konstigt. Jag borde redan ha bestämt mig.
Mm.
Vadå, vad ska du till posten och göra? Du är inte 18 år.
Mm.
Och så är det ju med allting. Vi får aldrig prova saker.
Mm.
Det är inte som om man får vara praktikant. Då är man ju bara ett freak. Varför tror du att jag är praktikant? Du är 45. Ja, men därför att jag vill prova nya saker.
Mm.
Och här skulle man då få ett legitimt skäl att prova nya saker. Det skulle vara att alla gör det här. Det här är något man måste göra. Det här är något som vi gör för att vi ska bli närmare varandra i samhället och för att vi ska förstå andras perspektiv.
Måndag, lika och olika. Vi har ju pratat om en bok otaliga gånger som heter Hemligheten.
Mm.
Som då delar upp hela våran värld i olika slags personer. Som beter sig på olika sätt beroende på hur man har vuxit upp.
Ja, beroende på hur man fick kär liksom bebbe.
Exakt.
Alltså verkligen liten.
Trygg och otrygg och otrygg framförallt på olika sätt. Och att det då gör att man beter sig på olika sätt.
Mm.
Och för att ni alla ska kunna ta del av den här boken gratis så har vi den här veckan ett samarbete med Nextory.
Mm.
Därför att med våran kod LIKA45 så får ni 45 dagar gratis in hos Nextory.
Mm.
Och där finns hemligheten.
Där finns hemligheten. Så om ni vill ta del av erbjudandet kan ni klicka på länken i vår beskrivning eller gå in på nextstory.se/kampanj och ange koden LIKA45, så får ni 45 dagar gratis att försöka lyssna på den här boken. Det tar inte 45 dagar. Den är bara ungefär 5-6 timmar lång.
Och det som är grejen när man lyssnar på den här boken, som jag måste säga, för att både du och jag tror många av de som lyssnar tycker om att göra test om sig själv. Alltså lära känna sig själv ännu mer. Mm. Man får svara på frågor. Hur gör du i den här situationen?
Alltså, jag blir galen av sådana. Ja. Alltså, är det någon pop-up reklam jag fastnar för, så är det bara ta det här testet så får du veta om du är grön, blå, rosa eller grön. Jag bara, va? Det måste jag gå in.
Exakt. Och när man lyssnar på den här boken så är det ultimata nästan testet. För att man letar hela tiden efter, är det där jag? Skulle jag kunna göra sådär? För det är olika exempel på hur man kan bete sig. Och utefter det så får man veta vem man är då i den här boken.
Ja, och också vissa beteenden som du gör liksom omedvetet och hur du ska bryta det. Och du får ju massa... Det är också jättekul att lyssna och bara tänka, oh, gud, det där är precis som den här eller den här. Allt stämmer ju inte in på en själv, men det stämmer in på någon man känner.
Alla ens vänner och alla ens ex är med i den här boken.
Alla ens vänner och alla ens ovänner.
I och med att vi nu lever i en tid där det rent fysiskt går att leva ensam, så har det också blivit möjligt att undvika kärlekens smärta. Detta är särskilt frestande för alla oss som har otrygga anknytningsmönster med oss från barndomen. Vi förknippar ju kärlek med mer smärta än vad andra gör. Genom att mer eller mindre omedvetet hindra oss själva från att gå in i nära och varaktiga relationer, så kan vi undvika smärtan. Detta upplever vi på kort sikt som en vinst.
Det som är också med Nextory är ju att man får extremt många titlar till ett pris som att man skulle gå in på en handel och köpa en bok. Men du har ju allt, så att du kan ju verkligen testa och börja lyssna på någonting som du kanske inte skulle ha köpt till exempel. Mm. Och jag måste också säga för mig, jag har läst alltså 10 böcker typ i mitt liv. Harry kan Potter och Bert. Alltså det.
Och Hemlighet. Nej, Hemligheten
har jag lyssnat på, på Nextory.
Och jag som älskar att läsa böcker, tycker ju, alltså det är ju inte bara för att jag tycker om att hålla i en bok och bläddra bland sidor, utan det är ju för att det är otroliga historier och att man blir verkligen, alltså det är stor skillnad på att kolla på en film och att läsa en bok. Alltså det är som att när du läser en bok eller lyssnar på en bok, så är du ju verkligen i själva berättelsen. Mm. Och att kunna göra andra saker samtidigt, det är precis som att lyssna på poddar. Man kan plocka in disken, man kan gå ut på promenad, och det är otroligt om man ska åka en lång sträcka. Mm. Alltså jag tycker det är så härligt när jag typ ska flyga eller något sånt där, och så vet man att men det är en 6 timmars flight, och så har man 6 timmar som man laddar hem liksom offline, så man vet att det här kommer jag kunna lyssna på hela, och då går ju flyget hur fort som helst.
Är inte det här också en par- eller kompisaktivitet? Plötsligt kan du läsa en bok och vara med någon annan.
Nu blir det för starkt. Vadå? Jag och David ligger i soffan och lyssnar på bok, men det kan jag inte. Alltså då måste vi lyssna på Zlatan-boken. Det är den enda han kan skriva.
Börja med den.
Ja, börja med Zlatan-boken. Och sen, jag vill tipsa er som går in på Nextory nu, att när ni har lyssnat färdigt på Hemligheten, så finns det även en bok som jag har pratat om förut. Det är av författaren Pierce Brown, och den första boken heter Rött uppror. Och om man gillar Hunger Games liknande böcker, så är den här perfekt. Det finns 3 stycken, och jag tycker verkligen att de var så underhållande, och jag skulle kunna läsa dem igen.
Och om man, som mig, är intresserad av även kanske att höra om riktiga personer. Mm. Jag gillar ju att kolla på dokusåpor och liksom äkta händelser på tv när jag kollar.
Många
och
det älskar ju biografier.
Precis.
Alltså, det finns en anledning till att de skrivs på löpande band.
Och det finns så många. Alltså inte minst från folk i branschen som jag ska bara lyssna på löpande band. På Nextory finns bland annat Margaux bok.
Vi sa och gjorde, kändes så viktigt och unikt. Jag drömde om kärlek och en framtid ihop. Jag drömde om barn med honom. De senaste dagarna har varit evighetslånga. Tanken på att jag måste lämna honom släpper inte taget. Även om jag stundtals tänker tvärtom.
Har man till exempel sett Paris Hilton-dokumentären som jag har gjort och blivit intresserad, så kan man läsa Paris Hiltons bok.
Hon tror att hon blev så rebellisk för att jag var så kontrollerande. Hon varnade mig för att uppfostra Nicky på samma sätt. Och jag tror kanske att det ligger någonting i det hon säger. Man kan inte begränsa och stänga in en ung människa på det sättet.
Blondinbella är ju en person som har ett extremt händelserikt liv där det har gått upp och ner, om man säger så. Och hennes bok kan man läsa.
Jag är en väldigt praktisk person, ibland. Egentligen är jag urdålig på att strukturera, så utan listor och en stor skopa analyserande skulle min vardag bli totalt kaosartad. Och när barnfrågan plötsligt blev aktuell var det som om hela min förnuftiga sida kantrade totalt.
Och så våran influencerdrottning såklart, Therese Lindgren.
Jag är inte där. Jag är inte på cirkus i Stockholm. Jag är inte på guldtuben och jag tar inte emot mitt pris på scenen. Jag står med händerna för min vidöppna mun i en mörk studio 4 kilometer därifrån och följer galan via livesändningen. Min för ändamålet nyinköpta klänning med bar rygg hänger fortfarande på galgen hemma i sovrummet. klackskorna ligger prydligt i kartongen de kom i. För här sitter jag i mina trasiga jeans, sneakers och en vit t-shirt med texten I'm a lot cooler on the internet.
Så alltså, om du vill få tillgång till tusentals titlar helt gratis i 45 dagar, går du in på nextstory.se/kampanj och skriver in lika 45.
Dags för Dumo Stockholm tänker högt.
När jag utbildade mig till lärare så hängde jag väldigt mycket med några kompisar som pluggade någonting som heter informationsdesign. Jag var inte superinsatt kring just informationsdesign, men de berättade lite och jag fick framförallt uppleva informationsdesign IRL när jag gick på stan med dem till exempel. Vi kunde gå in på egentligen vilken butik som helst, men kanske främst om man gick in på något så här, en bio eller en arbetsförmedling eller en större galleria där informationsdesign just blir väldigt central för att man ska kunna navigera sig. Inne på bion liksom, det kanske är pilar i marken, det kanske är uppritat på golven eller på väggarna för att man lättast ska hitta till disken, vart skriver de siffrorna, hur skriver de siffrorna för att man lättast ska hitta till respektive salong och sådär. Jag tyckte verkligen att det här var spännande eftersom att vi umgicks väldigt tätt så hade vi ju alla på oss de här informationsglasögonen blev det ju. Och kanske den allra roligaste delen av att analysera det var ju just varför vi upplevde en information som tydlig och varför en text inte uppfattades som tydlig. Alltså att inte bara stanna vid att det här var mysigt, eller det här tyckte jag var snyggt, eller det här typsnittet gillade jag, utan verkligen fundera, varför kan jag ta till mig den här texten? Varför talar den här texten till mig? Och varför ser jag verkligen inte vad den står här? Alltså det här typsnittet, det här begriper jag inte överhuvudtaget. Och varför är det så? Jag tänker att många av er som lyssnar nu kanske kan relatera när ni har varit på restaurang och ni blir tilldelade de här menyerna, och jag tänker att man, alltså inom loppet av några sekunder, så tycker jag att man kan bilda sin uppfattning om det är information som är lättillgänglig eller om man kommer att ha en utmaning att tyda den här menyn. Jag har ju, som ni vet, Lisa och Emily, alltid ganska svårt för att tyda menyer. Alltså det är verkligen inte min grej. Det är liksom, det är stapligt. Det är också under tidspress. Jag har verkligen kommit på det, att när jag ska göra saker i grupp och det handlar om att vara ganska effektiv, till exempel att vi ska lämna en lägenhet och hoppa in i en taxi, eller man sitter just på en restaurang och ska välja för att snart kommer en servitör och kommer att fråga oss vad vi ska ha. Det är som att den där tidspressen också gör att jag nästan bara läser ut utan att ha någon läsförståelse. Jag är i regel den som är sist ut ur lägenheten när vi ska någonstans, för att jag blir så virrig och jag blir också uppstressad för att jag vill så gärna inte vara virrig. Så att jag har väl nycklarna och bla bla bla, kommer sist. Och samma sak på restaurang, så tänker jag att de andra har säkert redan förstått allting och de har redan bestämt sig, bla bla bla. Så blir jag stressad, och så när servitören kommer så beställer jag råbiff fast jag har varit vegetarian i 3 år. Alltså det blir liksom, det blir helt enkelt inget bra. Men där har vi hittat ett fantastiskt system. Vi kompletterar varandra på restaurang som på alla andra plattformar, så att alla har ju sina tydliga uppgifter. Så det funkar ju hur bra som helst. Det är ju Emily som sköter menyn i vårt gäng. Men jag tänkte ganska mycket på det här med informationsdesign nu igen. Jag har haft liksom lite som ett uppehåll. Jag har glömt bort det lite, men det har blivit relevant igen eftersom att jag nu startat företag. Och jag har då som en kontorsdörr, kan man säga. Dörren in till mitt kök är min kontorsdörr där jag fäster mitt schema, mina viktiga deadlines, inspirationsbilder, målen, allt det här då. Och då har jag fram och tillbaka fått fundera, hur vill jag att den här informationen på den här dörren ska vara utformad så att den ska vara så lättillgänglig som möjligt för mig då. Och jag har nog ganska länge vetat hur jag ser tiden. För det här är då ett tips till er där ute som kanske också är intresserad lite av samma sak. Hur man tar till sig information på bästa sätt och hur man skulle kunna strukturera och lägga upp sitt arbete. Då tänker jag att en bra början är att verkligen fundera, hur ser jag tiden? Ser jag tiden som en linjär linje? Ser jag tiden mer uppdelad, mer upphackad som det kan se ut i kalendrar? Eller som i mitt fall då, att jag väldigt gärna ser tiden som en cirkel. Det vet jag att jag har till exempel i min mens-app, så har jag en cirkel, super, super, super tydligt. Jag behöver inga jävla lådor, datum, alltså så minimera siffror, minimera all jävla information. Släng in bara en cirkel och en liten plupp, så får jag ett hum om vart jag är i cirkeln, vart jag är i cykeln. Perfekt, tack för mig. Det är allt jag vill ha. Samma sak då har jag gjort nu på min kontorsdörr. Att jag har gjort januari, februari, hela årets månader finns då i den här cirkeln. Och när en månad är slut så har jag tänkt att jag då ska fästa över en röd tårtbit. Alltså januari är slut, januaris tårtbit fästs över. Då blir den månaden röd. Då blir det alltså väldigt visuellt tydligt för mig att den här månaden är passerad och nu är vi inne i mars. Whatever floats your boat, helt enkelt. Så jag har då landat i att jag behöver super visuellt, alltså gränsen till övertydligt. Så då har jag månaderna överskådligt sådär. Och sen så har jag en vecka, veckan jag befinner mig i, uppstyltad så. Då har jag fått hjälp av en mall som jag hittat på nätet som jag skrivit ut. Och sen så har jag även varje dag då, alltså dagens to-do helt enkelt. Jag vill verkligen slå ett slag för alternativa lösningar när det kommer till tidsuppfattning, organisation och sådär. För vi har så oändligt mycket verktyg. Det finns så oändligt många mer möjligheter nu än innan när det var liksom papperskalender. Vad hette det? Det hette ju som frukosten, det här med lille permen i mocka. Filofax heter det. Filofax var ju det som fanns när vi var små. Jaha, och passade inte filofaxen, då var det liksom tough luck. Då kom du inte till mötet i tid då. Nu tänker jag att det finns ju digitaliserat, det finns ju massa olika typer av appar där du garanterat kommer kunna välja och vraka också efter informationsdesign. Är det för mycket text eller för lite text? Du kommer absolut kunna hitta en organiseringsapp som är perfekt för dig. Men jag tänker också att jag vill verkligen understryka att man kan också pyssla fram sin egna informationsdesign, sin egna kalender och sina egna pedagogiska verktyg som gör att tiden blir överskådlig på bästa sätt. För virrpannor som mig så kanske det aldrig någonsin blir lätt att hålla ordning på saker och ting. Men med kreativitet och självinsikt så känner jag att i alla fall har blivit lättare.
Vi fick ett meddelande efter att Charlotte hade spelat in det här. Där hon berättar när hon lyssnar igenom sitt eget segment innan hon ska skicka vidare det. Så hör hon under sitt eget tips till allmänheten, till andra virrpannor, hur man kan hålla koll på månaderna. Och hur man då går direkt från januari till mars.
Jag skrattar så mycket för jag har precis spelat in ett poddsegment om tid, alltså jag går in lite på så här informationsdesign och hur vi tar till oss information. Så bland annat så pratar jag om menyn, alltså svårigheter att läsa meny, och sen så kommer jag in på min kontorsvägg då, hur den är utformad för att jag ska kunna ta till mig på bästa sätt. Och det är så jävla roligt att jag ska berätta om min, den här cirkeln som jag är så stolt över. Jag bara, och sen är januari månad är klar, då sätter jag bara över en röd tårtbit där och så går vi in i mars. Det är omöjligt! Jag märkte ju naturligtvis inte att jag sa fel under inspelningen, utan det märkte jag först när jag lyssnade igenom det innan jag skulle skicka till Elin. Men så tyckte jag att det också var så jävla roligt att det hände, att det är så dråpligt att alltså vilken, det blir så symboliskt vilken uppförsbacke vissa har just med tid och fucking rum. Så att jag tänker att det får vara kvar.
Jag tycker det var otroligt när vi hörde det, att hon är så, alltså det bara blir så tydligt då varför hon behöver de här olika verktygen. Därför att hon tror att efter januari kommer mars, alltså det är så svårt att hålla koll. Och det är det säkert för fler. Men alltså den här väggen hon har, Charlotte är verkligen ett föredöme när det gäller att våga göra saker som vuxna inte gör. Alltså våga liksom pynta sitt skåp på jobbet som ingen annan bryr sig om. Och våga liksom sätta upp saker med kladdmassa. Det är ingen annan än hon som jag känner som äger kladdmassa som inte är ett barn. Det är hon verkligen. Och då har hon liksom en dörr där hon sätter upp allt som rör hennes företagande. Och det är ju då det här hjulet hon har för månaderna. Det är även hennes veckoplanering. Men det är också bara ord som inspirerar henne. Det kan vara en bild på Rihanna som hon tycker, tänker hur mycket pengar Rihanna har tjänat och hur hon gjort det. Eller, jag blir inspirerad av när Sara Larsson sitter och har den där blicken. Det är så jag ska känna. Mm. Och liksom att hon gör en moodboard över sitt företagande.
På väggen hemma, ja. Mm. Det är verkligen, hon är ju ett föredöme för hur man ska våga vara barnsligt kreativ som vuxen.
Verkligen.
Och gå utanför ramarna. Och också ett otroligt föredöme för andra, alltså med ADHD och som liksom tycker att det är svårt att ha koll på saker. Att våga visa det. För det som blir grejen är att alltså, hon bor i ett rum ju. Mm. Och köket är ju en skrubb. Mm. Så det är liksom, dörren in till köket är nästan kärnan av rummet. Och där visar hon ju för alla hur tydligt hon måste ha det för att förstå.
Precis.
Så det, för det tror jag också är ett problem för folk, att de kanske umgås med, har en kompis som dig till exempel, som de försöker nästan tävla med, eller att det blir det coolaste och bästa, att man måste kunna allt det som du kan och vara så snabb med postnumren och sådär.
Alltså det är ju ofta man får gliringar om man är en person som ofta glömmer eller inte riktigt har koll, om man säger, ja nu när januari är slut så går går vi in i mars, då kommer ju folk att skratta och säga, hur kan du inte ens veta de 12 månaderna? Mm. Det här lärde vi oss när vi var 9 år gamla.
Mm.
Och då är det klart att det blir något man helst inte vill skylta med.
Mm.
Men som vi alla vet, för att man ska kunna bli älskad så måste man berätta vem man är. Och då får man bara sätta upp. Så när folk kommer hem till dig så ser de ju direkt, oj, här bor en virrpanna. En person som behöver stöd med att komma ihåg månaderna och datum och allting. Och att den personen ändå tar det ansvaret.
Precis.
Jag vet att det är svårt för mig och så här försöker jag lösa det. Så nu kan ni sluta komma med kommentarer.
Min känsla över den här väggen är att jag blir så fruktansvärt imponerad.
Gud, alltså, jag blir inspirerad. Jag vill också ha en sån där vägg. Det är verkligen, alltså, jag tror alla skulle vara bra av en sån vägg.
Mm.
Det är struktur och kreativitet blandat på ett otroligt sätt.
Mm.
Därför att jag skulle kunna ha en vägg där det bara är alla dagar så får jag kryssa varje. Så jag mår ju så bra att få kryssa. Men jag skulle inte ha den där kreativa touchen att det också är bara moodboard, inspirationsbilder bredvid. Och att på ett ställe kan det bara vara att hon har skrivit upp 18 stycken ord som sitter där.
Mm.
Ja, men de där orden tänkte jag på en dag och så har hon skrivit ner dem. Och sen på andra sidan så är det liksom, glöm inte att betala in den här räkningen den 13:e.
Mm. Jag har ju helt satt de här uppgifterna åt sidan till Elin som jobbar för mig. Alltså hon har ju koll på alla datum åt mig. Hon berättar för mig vad det är för veckodag. Alltså, sådär.
Så det är verkligen ett alternativ att bara släppa.
Ja, men hade jag inte haft, jag förstår att det inte är möjligt för alla att ha en assistent. Men hade jag inte haft henne så hade jag behövt den här väggen.
Mm, verkligen.
Alltså jag har verkligen också den här läggningen. Det som funkade för mig tidigare, det var ju en personlig almanacka.
Mm.
Där jag tyckte att liksom, där man får det här lite kreativa, att man får sätta roliga bilder och fint och man
väljer sin
liksom,
egen penna och
precis, det funkar väldigt bra för mig, just att man fick skriva för hand, för har jag skrivit ner en gång så kan jag koppla ihop att ja, men det var den 5:e, det kan ju dock vara då att det var 15:e.
Mm.
Det blir problem
eller
för mig,
att du, man blandar ihop klockan 5 och klockan 15. Det är verkligen svårt.
9:19.
Alltså, ja, nej, men alltså, det är verkligen 7.
Så många gånger så jag har kommit klockan 1 till Nagelanna när jag ska komma dit klockan 3. Mm. För det är just klockan
13. Ja, men det är en trea där. Ja. Det där är verkligen svårt för alla som har 24 timmars klockan.
Mm.
Men för mig är det ju, alltså, jag är ju bara siffror. Alltså jag kan nästan känna att jag kan bli så ställd när folk beskriver saker för mig med ord som jag skulle vilja höra med siffror. Alltså jag skulle nästan önska att allt kunde kvantifieras.
Mm.
Jag kan känna att det använder jag mig liksom av på jobbet när folk säger så här, ah, jag tycker det är lite jobbigt att gå till tandläkaren. Då måste jag fråga hur jobbigt, 1-10.
Mm.
För om någon säger lite jobbigt, jag har ingen aning om vad det är. 7 av 10, det är precis vad det är. Då förstår
alltså,
jag vart
det är. Det här är 1-10, jag kanske använder det 3 gånger om dagen. Alltså det är nästan så att jag blir irriterande. För typ en dag, då var jag och Henrik ute på promenad, eller tur då som man säger.
Mm.
Så borta, vi gick hela vägen till min syrra i Rosendal. Och så skulle vi in till henne, tänkte jag att jag skulle gå på toa, men då var inte hon hemma. Och då så sa Henrik, ska du kissa i skogen? Då sa jag, nej men det är faktiskt ingen fara, jag är bara 5 av 10 kissen.
Ja.
Alltså hur ska jag annars förklara? För då om jag, alltså, om jag säger till honom bara så här, nej men jag är inte så himla kissnödig. Då kommer han gå och tänka på det.
Ja, eller så kommer han tro att, men då är hon knappt kissnödig alls, de kan hålla sig hela vägen hem.
Ja.
Då kan men vi gå en extra runda.
Man vill ändå att han ska veta. Det är lite jobbigt för mig när jag klarar mig hem.
Jag kommer klara mig hem. Men vi kan inte också gå
det
till folket.
Det funkar hela tiden.
Det är verkligen otroligt.
Mm.
Men för mig har alltid varit kalendern i mobilen. Mm. Alltså det är den enda jag jobbar med. Och för mig är det också datum fastnar så lätt för mig. Ja. Alltså någon kan säga i förbifarten att det är premiär för en serie den 29 januari. Då kan jag den 29 januari verkligen komma ihåg. Ja, bara det är något med det här datumet. Mm. Och då är det något så simpelt. Men så datum sätter sig så lätt för mig.
Det är nästan siffror, det skönaste. Siffror i ditt språk.
Verkligen, jag tycker så mycket om siffror.
Mm.
Ibland kan jag också när jag skriver in så här OCR-nummer kan jag bli så här, när det är så här jättelånga nummer kan jag bli så här, åh, så synd att jag ska fylla gärna med de här numren.
Mm.
Alltså jag kommer komma ihåg den där sekvensen. Varför ska jag komma ihåg den? Jag hade ju gärna fyllt mig gärna med annat.
När vi växte upp på 90-talet fanns inte det internet vi känner idag. Vi hade inte chansen att socialisera oss och träffa likasinnade på det sättet som vi har nu. Ett eventuellt missförstånd behövde därför lösas verbalt på skolgården, vid middagsbordet eller i mötesrummet på arbetsplatsen. Det blev då väldigt tydligt vad som är viktigt för oss människor, nämligen att hålla sina vänner och sin familj om ryggen. Att vara någon man kan lita på, det var den högst värderade egenskapen av alla. Outade man någon eller pratade illa om en vän för att få kicken av att skvallra eller trycka ner någon och det sen kom fram till vederbörande var risken stor att man själv fick stå där med byxorna nere i slutet av dagen. Och ensamhet är ju som bekant det läskigaste vi människor vet. Och att känna sig avklädd, det ligger inte långt därefter. Vi lärde oss begreppet rör inte min kompis redan på dagis av Bamse. I alla hörn, i alla samhällsklasser hörde vi samma budskap. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Men jag har märkt ett skifte för några år sedan som suddat ut gränserna för vad som är att hålla sina vänner om ryggen och som nu har blivit helt tydligt under coronapandemin. Först och främst har det skett ett skifte var vi söker efter bekräftelse och trygghet. Vi människor söker ju hela tiden efter ett sammanhang, att få beröm, status och känna oss trygga. Tidigare då har vi gjort det genom att visa oss lojala mot vänner och familj och därmed fått det tillbaka. Men i och med internet och sociala medier breddade möjligheten för vad du kunde få den livsviktiga bekräftelsen ifrån. Eftersom likes, rosa hjärtan i DM och retweets nu kunde ge dig samma känsla av att höra till. Den kicken du får där, den känns dock inte riktigt lika varm och trygg. Men den är extremt mycket enklare att få tillgång till. Då den faktiskt till största delen av dagen ligger och bränner i din handflata. Trots att den snabba bekräftelsen ger oss känslan av det vi önskar så har vi vetat att den rena känslan av samhörighet, den äkta vänskapen och lojaliteten, den får vi inte från en kommentar på en Instagram-post, en like-raket på TikTok eller lyssningar i en podd. Nej, den där rena känslan av samhörighet, den får vi ju när någon vill ha med oss på en utflykt för att de gillar oss precis för att vi är vi. Det som verkligen är du. Eller tryggheten när du har gjort ett snedsteg och din vän tar dig på axeln och säger att allt kommer bli bra. Jag backar dig, eftersom du alltid gjort detsamma. Men sen kokade tyvärr någon stackare en fladdermus åt upp i Kina. Och resultatet blev då att vi tvingades att ta distans från våra vänner och bekanta som ger oss den här rena samhörigheten. Snabbt byttes kramarna på festerna och de intressanta samtalen över en middag ut mot den inte lika rena bekräftelsen men ack så effektiva tryggheten för stunden, sociala medier. Och ja, vad matas vi med på internet just nu då? Jag tänkte läsa ur en text som jag kom över från Länsstyrelsen. Idag träder den nya pandemilagen i kraft. Landets länsstyrelse kommer att vara beroende av tips från kommuner och organisationer för att klara av att kontrollera att lagen efterföljs. Bland annat kontrollera att gym, simhallar och butiker anpassar sin verksamhet efter den nya lagen. Så vad händer då när vi samlas kring en sån här text? Vad ger oss nu samhörighet när våra vänner inte kan skratta med oss i soffan längre? Jo, att sätta dit varandra. Och eftersom vi inte längre träffar våra vänner blir vi beroende av de artificiella ryggdunkningarna vi upplever när vi outar någon annan som gjort ett snedsteg. Den här snabba bekräftelsen, när någon trampat snett, berättat om sin miljonlön, vistats för många i ett och samma rum eller gjort en kampanj av sitt nya Instagram-namn, är idag det snabbaste sättet att få beröm från din nya trygghet på internet. Omfattningen av snedsteget och vem som har gjort det är idag nästintill oviktigt. Känslan av bekräftelse och samhörighet ska in och valutan är dina medmänniskors misstag. För att känna att du riktigt hör hemma i den nya sätta dit-familjen behöver du därav betala ett högt pris. Du kommer nämligen troligtvis behöva betala med din forna trygghet, nämligen dina riktiga vänner. För 8 månader sedan gjorde jag en styling på en influencer som skulle släppa en musikvideo. Hans manager hade vädjat flera gånger om att han skulle få ha med mig i videon och att den skulle kretsa kring just stylingen och mig för att nå ut till så många som möjligt. Jag gjorde allt för att få in det i mitt schema och när datumet var satt kom tyvärr också första vågen information kring hur vi skulle förhålla oss till den nya pandemin som drabbade världen. Det ledde slutligen till att ingen musikvideo kunde spelas in på grund av det stora filmteamet som hade behövts och vi bestämde oss för att influencern skulle komma till mig och spela in en stylingvideo inför släppet istället. Det kändes toppen att göra det bästa av situationen så att spridningen av låtsläppet skulle bli så bra som möjligt för honom. Influencern lägger även fram förslaget att själv få filma en video till sin YouTube-kanal där han önskar att sminka mig samtidigt som han intervjuar mig. Jag går självklart med på detta för jag älskar när man arbetar effektivt och får ut så mycket som möjligt av en arbetsdag. Dessutom vill jag ju gärna hjälpa honom och få bra innehåll på sin kanal om jag kan. Stylingvideon den går superbra. Vi skrattar och skojar. Hans pojkvän är med och sitter i soffan och säger roliga saker. När vi sen ska spela in sminkvideon till hans kanal då skiftar stämningen mellan väldigt bubblig men också lite skör. Influencern berättar om hur svårt han har det med sitt självförtroende och att bli nöjd med sitt innehåll på kanalen. Jag peppar honom och berättar att jag tycker att han är grym och har hela livet framför sig. Han ser ju bra ut, är superkreativ och dessutom ett geni på smink visar sig. Han berättar för mig att han ser upp till mitt mod och mitt självförtroende och jag klappar honom på axeln för att han ska känna min värme. Den där äkta lojaliteten. Den som säger att jag finns här om du behöver mig och jag tror på dig. Jag ser styrkan i honom. Glöden. Jag blir nedstämd av att vissa inte kan plocka fram sin självklara krigare enklare och jag önskar att jag kunde ge lite av mig till honom. Intervjun fortsätter sen med frågor om mitt livstrauma. När jag och min familj sprang för våra liv i Thailand från tsunamin 2004. Jag berättar om mina mardrömmar och att jag inte önskar min värsta fiende att veta hur dödsångest faktiskt känns. Vi pratar om hur jag 11 år senare åkte ner till Thailand och skapade dokumentären om min tsunamihistoria som jag publicerade på min YouTube för några år sedan. Jag och influencern som nu sminkar mig och intervjuar samtidigt var några dagar innan inspelningen på YouTubes huvudkontor där jag tog emot pris och vi fick en superbra utbildning om vilket innehåll som faktiskt ska vara på våra kanaler. Anis Don Demina berättade att han är himla missnöjd med att hans videos ofta blir gula eller röda vilket innebär att han inte kan tjäna pengar på sina videos. En supergullig utbildare på YouTube berättar då att svordomar eller annat stötande material, exempelvis avlidna kroppar, gör så att man inte kan tjäna pengar på innehållet då annonserna automatiskt stängs av hos YouTube. Mitt under intervjun med influencern så återkopplar jag till det vi har lärt oss under utbildningen medan jag berättar om att jag valt att ta med avlidna människor i videon för att visa upp hur det verkligen var att vara där. Jag vill att folk som kollar ska förstå hur många som miste sina liv i den tragiska händelsen. Något jag även varit respektfull kring och tydlig med vid skapandet av min dokumentär. Jag berättar för influencern att jag gjorde valet att inte gå med vinst med denna dokumentär då jag tyckte att det var viktigare att det blev så verklighetstroget som möjligt. Det är ansträngt för mig att svara på frågorna om ämnet. Vi pratar om hur jag räddade livet på min 5-åriga lilla syster. Hur jag svimmade av dödsångest och mardrömmarna jag hade varje natt flera år efteråt. Av någon anledning ansåg inte YouTube att innehållet var för stötande för att ta bort annonseringen på videon. Och vid ett tillfälle under intervjun med influencern skrattade jag till och säger ironiskt: men YouTube tog inte bort min annonsering så jag tjänar pengar på döda. Jag kan egentligen inte komma på så många tillfällen där det känns mindre lämpligt att skratta offentligt än just när man pratar om döden. Och det sista jag vill är att göra någon ledsen. Men vi har nog alla varit där, i den korta stund då skrattet skakar våra kroppar och sorgen tillfälligt sätts på paus. Psykologen Björn Lagerbäck berättar att människor naturligt skrattar när de blir hårt ansatta eller skyddar sitt psyke från ett trauma. Jag kommer bland annat ihåg när vi hade en tyst minut i skolan efter katastrofen 2004. Jag gick i 8:an och hade precis kommit hem efter att ha flugit i samma flygmaskin som barn som åkte hem utan sina föräldrar. Jag minns att jag även skrattade då, mitt under den tysta minuten. Varför, kanske du undrar. Helt enkelt för att det andra alternativet var alldeles för smärtsamt och påtagligt. Att tvingas stå i stormen av sitt trauma är som att uppleva det igen. Efter att vi spelat in båda videosarna är vi nöjda och tackar varandra. Grymt jobbat, säger vi och gör high five och kramas innan paret åker vidare hemåt. Jag känner mig nöjd. Jag älskar effektiva arbetsdagar och att träffa nya vänner. Det sista han säger till mig är: vill du att jag tar bort något eller ska jag bara publicera? Jag säger som alltid när jag varit med på andras kanaler: jag står för det jag säger och vi har haft superkul. Så det blir säkert jättebra. Jag gillar ju inte att vara i vägen heller eller krångla. Dessutom litar jag på att han vill mitt bästa. Tiden går och båda våra videos publiceras. När jag läser titeln till hans video ger det mig ett litet minislag i magen. Lisa skryter och tjänar pengar på döda, heter den. Jag viftar bort det med att han säkert är ute efter views och jag känner att jag kan unna honom det inför det här låtsläppet. Jag tittar inte på intervjun för jag tycker att det känns jobbigt att se mig själv prata om tsunamin. Jag spolar fram till resultatet på sminket. Vad duktig han är, tänker jag. Han behöver inte vara osäker på sin egen förmåga en sekund. 8 månader går och för några dagar sedan lyssnade jag på en podd som 2 av mina vänner driver. Den ena är kanske egentligen mer än bekant men ändå någon jag spenderat flertalet timmar med på events och uteserveringar. Den andra däremot, han känner jag mig nära. Vi bekräftar ofta varandra med komplimanger om kläder. Han berättar frekvent att han vill komma hem till mig oftare. Vi har alltid höjt varandras framgångar och tipsar varandra ohämmat om branschen. Han är en sån där som jag alltid vill hålla om ryggen och jag känt att han gör detsamma med mig. Mitt i podden så hör jag mitt för- och efternamn. Min vän tar upp en del ur videon som postades för 8 månader sedan. Intervjun med influencern. Ett klipp på några sekunder där jag skrattar och säger att jag tjänar pengar på döda spelas upp i podden utan källa, utan bakgrundsförklaring. Jag hör min vän säga att det är smutsigt beteende. Mina vänner hånar det jag gjort ett tag utan att visa ett uns av att försöka förstå situationen runt om innan de rör sig vidare sömlös mellan nya segment. Jag står häpet vid spisen. Jag är såld mot kicken. Vänskapen är såld för sekunder med den nya tryggheten, bekräftelsen på internet. Jag känner att jag blir skakig.
Det är en bieffekt av att musklerna aktiveras redo för strid. Men jag vill inte slåss. Jag vill ringa upp min vän och säga att jag tycker jättemycket om honom. Jag vill ringa och påminna honom om när vi satt mitt emot varandra den där middagen och gav varandra beröm för hur vi tacklar brunchen. Påminna honom om när vi reste till Danmark på Fashion Week ihop. När vi dansat på otaliga bord tills alla har tröttnat. När vi skrattat så vi gråtit åt All I Ever Wanted Was To Dance. Hur han kallat mig solstråle och planerat vinmiddagar i Uppsala. Och att han är en av mina 50 gäster på mitt planerade bröllop. Men jag ringer inte. Jag tänker att kanske är det så här kapten Röd kände när han skrev ju mer de spottar. Men texten är så hård och jag känner inte igen mig. Jag tvekar ett tag och undrar om jag är för lättkränkt. Om mina känslor inte är befogade. Om jag är en sån där som inte kan ta någonting. För att förstå sätter jag in oss som karaktärer i en skola. Vi går i olika klasser men har massor av gemensamma vänner. Ibland hänger vi kvar efter skolan på ungdomsgården och pratar om killar och mode. Vissa dagar äter vi ihop i matan för att våra scheman lyckosamt matchar. Han har hand om skoltidningen och jag tycker att han gör ett superjobb. Flera gånger har han bett mig hjälpa honom att sätta upp reklam för skoltidningen på lokala ICA:n, vilket jag gladeligen gjort. En snöig morgon när jag kommer till skolan sitter det bilder på mitt ansikte upphängda i korridorerna. Det står smuts över min panna. Jag förstår ingenting och när skoltidningen släpps klockan 12.00 bläddrar jag snabbt igenom för att se om min vän skrivit något om händelsen. I mittuppslaget ser jag samma bild som klär korridorerna, mitt ansikte, med hans handstil rakt över. Jag beslutar mig för att titta på influencers video för första gången för att själv få min uppfattning om hur det klippts och hur jag framstår. Det är obehagligt att se videon. Jag vet att jag inte menat något illa med något jag sagt, men ändå ser jag att det inte låter sympatiskt när jag pratar om det, och jag vet ju varför. Jag känner mig ledsen att jag fått folk att känna sig illa till mods när de sett videon. Jag vill åka hem till dem som har känt sig ledsna och krama dem. Och jag kommer fram till att det bästa är om videon tas ner så att inte fler tar illa upp. Jag ringer min vän, influencern som jag spelat in videon med, och berättar vad jag kommer fram till. Det är ett kort och trevligt samtal. Jag är glad att höra hans tillmötesgående röst och jag ger honom beröm för smyckesföretaget han driver. Han har nämligen skickat smycken till mig veckorna innan med en supergullig lapp. Han ger själv förslaget att antingen byta namn på videon eller ta ner den helt. Jag säger att jag mått rätt dåligt under dagen över hur jag framstår, så det vore toppen om det togs bort helt. Han bekräftar snabbt att det är helt okej och vi önskar varandra en trevlig dag. Men videon, den försvinner aldrig. Och efter några påminnelse sms så får jag ett svar från honom. Det står: en ursäkt hade suttit fint istället. Faktumet att du har sagt de här sakerna kommer kvarstå. En ursäkt till dina följare är det enda rätta istället för att sopa allt under mattan. Jag tror inte problemet sitter i om jag har kvar videon eller inte. Jag har bytt titel. Det får räcka. Videon cirkulerar ju redan på TikTok. Det finns inget jag kan göra åt saken. Jag frågade dig när vi spelade in videon om jag kunde ta med allt material och du sa ja absolut, jag står för allt jag säger. Jag har aldrig sett dig be om ursäkt på dina sociala medier för någon kritik du fått. Och sanningen är den att du ibland trampar på tår och sårar folk med hur du uttrycker dig. Om du mår så dåligt som du säger, varför mår du dåligt? För att du själv skäms för hur du uttryckt dig eller för att folk kritiserar ditt beteende? Jag satt med höjda ögonbryn i sängen, med det blåa ljuset strålande mot mitt förvånade ansikte. Jag känner inte igen mig i meddelandet. Jag har aldrig haft svårt att säga förlåt och har gjort det flertalet gånger. Men minst av allt känner jag igen min vän. Varför ville han mig illa? Jag tänker ett tag och läser igenom meddelandet igen. Och då blir det så tydligt att meddelandet är skrivet för att skapa ännu mer innehåll om mig. Det är skrivet för att drevet ska öka och några till kronor ska tjänas på videon på influencers kanal. Och det viktigaste av allt, några kommentarer ska skrivas med beröm om hur han vågat sätta dit mig när jag trampat snett. Jag försöker hitta svar. Svar på varför vissa medvetet skapar innehåll på sina vänners bekostnad. Då faller allt på plats. Deras trygghet är inte den gamla, lojala vänskapen längre. Lojaliteten är inte längre vännen som håller varandra om ryggen och tryggt tillrättavisar eller frågar vad som står på när något skevar. Tryggheten är inte längre den där vänskapen som omfamnar människan och gör dig odödlig av trygghet. Eftersom den finns inte längre lika enkelt inom räckhåll för att fylla folks tomrum. Nej, alla bitar faller på plats. Samhörigheten ligger nu i de snabba kickarna i cyberspace och valutan, det är dina egna vänner. Mm.
Att tvingas indirekt.
Öppna mejlkorgen!
Hej fina ni! Tänkte att denna fråga kan vara viktig och bra för alla som behöver lite boost på sitt eget värde samt att våga säga nej. Jag är 29 år. Jag träffade en kille i våras som är 3 år yngre än mig. Han bad mig flera gånger att gå ner på honom. Ni vet när de tar fram valpögonen och säger lite tyst. Kan du inte bara suga lite? De får flashbacks. Ja. Jag var själv initiativtagande till just det när jag själv kände för det. För jag gör ju det om jag vill. Han däremot gav inte tillbaka lika ofta och då slutade jag. Frågorna kom då mer och mer. Jag som är 29 år och väldigt säker i mig själv kunde ändå inte säga nej i vissa stunder. Men varför egentligen? Jo, för att han i så fall skulle känna sig dissad eller att det blir dålig stämning.
Och det är men det är väl inte konstigare heller. Alltså, jag förespråkar inte överhuvudtaget att man ska be på det här sättet om sexuella saker. Jag tycker det är ganska obehagligt.
Det är jätteskumt beteende. Ja.
Men om man ska jämföra med hur den sociala grejen blir mellan varandra, så är det ungefär som att en person ber: jag är så trött, kan inte du laga mat åt mig? Mm. Man vill inte säga nej till en partner för många gånger som helst.
Nej.
För det känns dåligt för en själv.
Ja, man vill vara en person som är snäll och givmild.
Mm. Så det är inget konstigt med att man känner att man
Nej, det är inte konstigt. Hon bara beskrev varför det blev så för henne. Och då säger hon: varför ska vi tjejer ta hänsyn till sånt? Jag känner att en sån här fråga är bara en trevligare fras än att tvinga någon att göra något som den inte vill. För de har ju faktiskt frågat. Killarna vet att man antagligen inte kommer säga nej i stunden för att det förstör stämningen. Så en kväll, den sista kvällen innan jag slutade träffa honom, så hade han bett mig om det igen. Jag tog upp det med honom att det är oattraktivt och att han indirekt tvingar mig till något. Jag kommer ju gå ner om jag vill, samt att han inte gav tillbaka. Hur ställer ni er till detta? Jag förstår om det är ett par och om man sedan innan vet att den andra gillar att bli tillsagd, eller om man har kommit överens om att det är okej att be någon göra något. Men i detta fall när vi var på G känner jag att det är ett övertramp, och jag tror att många ofta sätts i denna situation.
Jag håller verkligen med. Jag tycker också att det är övertramp. Det är jätteobehagligt, och det blir liksom... Det är också någon grej att det är oftast killar som tvingar tjejer till saker. Så killarna måste hela verkligen tiden vara försiktiga med... Ta inte handen mellan benen. Tryck inte ner något huvud. Nej. Fråga inte: kan du snälla göra det här för mig?
Kan du bara suga lite? Ja, men alltså, grejen är att meningen slicka mig finns knappt.
Nej. Precis.
Alltså killar kan ju säga: men sug av mig bara när de är irriterade på dem. Men jag ska inte säga till dig när du beter dig illa: men Melissa, slicka mig. Alltså då är jag en gränslös person. Och alla skulle vara jag ens med. Vad pratar de, va? Slicka var, skulle de säga. Och det är ju det som blir så sjukt. För vi skulle, det är så många tjejer som skulle önska att deras partner gjorde det mer. Men som inte vågar säga det, därför att det är pinsamt att be om. Det är samma som att be någon om: kan inte du snälla umgås med mig? Fast man verkar att personen inte vill. Men snälla.
Nej, men det är också alltså, det är ännu värre, men det är lite samma sak som hela tiden frågan: kan du massera mig? Kan du ge mig en timmes massage?
Ja, det är det.
Alltså, det är samma sak, fast det här är en person.
Fast det här blir ännu värre då. För att det är ju också inte så himla, alltså det är ju något då som killar har förlikat sig med, att de inte bryr sig om personen vill eller inte vill. Det förlikar ju de sig med hela tiden. Jag läste faktiskt på Twitter häromdagen att någon hade skrivit: det är så sjukt att vi lever i en värld där vi var tvungna att göra lagar för att män inte ska gifta sig med barn. Alltså det är den världen vi lever i tyvärr. Och det är samma med liksom att vi behöver ha samtyckeslagar. För annars gillar du, hur ska jag veta? Hon skriker till nej och hugg mig med en kniv i ansiktet. Ja, men är du intresserad av att ligga med en påse, så gör det. Men är du intresserad av att ligga med en person, så kanske du också vill att det ska finnas någon form av attraktion tillbaka. Alltså vem vill få oralsex av en person som egentligen vill göra något annat? En sjuk människa. Och det är verkligen att tvinga någon att hålla på och fråga på det här sättet. För man kan inte med gott samvete säga nej hur många gånger som helst. Och det blir också då pinsamt. Som hon säger, det blir som att han blir dissad. Så att hon gör det för att han inte ska känna sig oattraktiv.
Hur ska vi läsa det då? För att jag kan tänka mig att många är med om det här. I sina relationer eller när de är på Tinder-dejter eller allt möjligt. Vad gör man då?
Alltså, som hon säger, om det är en jargong man har...
Ja, men då har man inget problem.
Nej, då, det är sant. Då har man inget problem. Nej. Då är det inte oattraktivt när det händer, och då känner man sig inte heller tvingad när det händer.
Jag menar bara, när man känner så att det känns lite fel i magen.
Man vill,
men man vill inte vara i vägen och ställa till med en scen.
Okej, då får vi över, Lisa. Då säger du till mig: kan du suga av mig? Och så ska jag svara:
kan du inte snälla bara gå ner på mig?
Och jag känner att jag inte vill.
Alltså du kanske ville, du var på väg.
Ja, men... precis. Jag rör mig neråt. Men sen får jag en kommentar som är att jag blir helt avtänd. Jag känner att nu är det ett tvång.
Grejen är att det man vill, det är så här: om du går ner på mig först. Men då är man inte sugen. För att vi...
Det är det jag menar, för då är det ju ett tvång. Vi är ju inte galna, så vi tvingar inte folk att göra sådana saker. Nej. Vi går inte till prostituerade och säger: det här gillar du, va? När de slickar oss. Alltså så håller inte vi kvinnor på. Tyvärr, jag killar det. Och det orkar jag inte ens tänka på. Men jag vet inte, därför att det svåra är ju att man hamnar i det där om man bara säger som man borde säga: nej, det vill jag inte nu.
Nej, men man måste nog gå till retet och flörten.
Ja, men det är där jag också känner att jag skulle vilja säga något lite retigt tillbaka som gör att vi
typ
kan...
så här, men vad får jag då då? Alltså ja, något
precis,
sånt
precis.
Är det väl?
Exakt, eller varför ska jag göra det då? Alltså det kan vara en sexlek där.
Ja, men det måste bli så att man hamnar på samma nivå.
Mm.
För det blir så fort man blir tillsagd så blir man så liten.
Ja, men och då också, då kan det kan kännas obehagligt ja. att då behöva suga av någon. Det blir liksom en äcklig känsla. Ja. Och är det en person som gör det här beteendet flera gånger så tycker jag nog att det, jag vet inte om det blir så himla bra.
Nej.
Jag vet inte om det någonsin löser sig. För det är en person som har ett sånt, och särskilt om det då är en person som har skrivit som inte ger någonting tillbaka.
Nej, precis.
Och det är en person som gillar oralsex och tycker det är ett bra...
Ja, men gud.
Då är det ju skittrevligt om det går åt bägge håll. Men när det hela tiden bara är, kan inte du... För det är också så himla lat. Det är så lat grej.
Precis, det blir så oattraktivt av så här, kan du göra det här så jag bara kan ligga
här? Ja, så jag bara kan ligga här och...
Ja, det är så jävla äckligt.
Kan du...
Jag är så irriterad nu. Ja, men vet du vad, jag kollar ju supermycket på
Kan du snälla runka för jag orkar inte runka själv.
Exakt.
Det är det jag säger.
Jag kollar supermycket på Ex on the Beach och där är det en svensk kille som nu precis har kommit in i norska säsongen som verkar vara liksom helt besatt av sex. Alltså man märker att han typ aldrig haft flickvän, men han måste, alltså han säger jag måste ha en fitta varje kväll och såna jätteotrevliga saker.
Missbruk kanske.
Ja, men det upplevs som det. Och han då hittar en tjej som han tycker ganska mycket om, eller i alla fall vill ha sex med då. Och han säger till henne en morgon som jag verkligen reagerat på. Bara, kan inte du bara suga av mig? Och hon bara nej. Och då säger han, men du gjorde ju det igår. Förstår du att då tänker killar att det handlar bara om tjejen kan tänka sig
att
göra det för att det liksom inte är äckligt att göra på den personen. När det han,
det alltså, vi, alltså,
förstår du hur mycket han klarar av sig där? Alltså, på alla sätt. Och sen när hon säger nej då, och han säger, du gjorde det igår. Hon bara, ja men jag vill inte, jag är trött. Och sen, men du kan ju bara runka av mig lite. Istället, han ger ett annat förslag.
Ja, därför att det enda han vill är att komma, det är ju det de säger.
Ja, men gör det själv!
Ja, men det är det jag menar, det är därför
använd
man säger,
inte
kan
mig.
Inte du suga av mig lite då? Det han egentligen säger, jag skulle vilja få orgasm här nu, men jag är lite trött. Och det får man faktiskt ansvara för själv.
100%.
Om man vill att någon ska suga av en, eller om man vill att någon ska gå ner på en överhuvudtaget, så är ju, precis som vi har pratat om förut, om du vill ha sex med någon så är första steget att göra personen tänd.
Ja.
Det är då sex kommer hända.
Mm.
På samma sätt är det med oralsex. Det är inte så himla kul att bli avsugen av en person eller att någon ska gå ner på dig som inte själv är. Alltså, för det är ju det, man, när man har sex så är man ju som en dimma av kåthet tillsammans där man gör saker som man kanske inte gör när man är utanför dimman. Man beter sig som ett djur. Man är ju djurisk och man gör, säger saker och gör saker som man inte skulle gjort på en familjemiddag.
Mm.
Och därför är det också då väldigt underligt att du ska vara i den dimman. Men en person ska göra något på dig som är utanför dimman.
Mm.
Du vill ju känna att ni båda är i dimman och gör någonting tillsammans. Inte att en person är på jobbet medan du ligger och har det trevligt. Det är ju en vidrig känsla.
Det visar också hur vissa killar tycker att tjejen ska ju finnas där för dem. Mm. För att de får ju inte vara med någon annan. Vilket exakt. De ju kanske egentligen skulle vilja då. Eller skulle varit enklare tycker de om de skulle
som...
ha gått ut på krogen och haffat någon.
Mm.
Så då är det så här, men åh, det här ska ju du liksom göra.
Nu har ju du tagit upp den här platsen.
Exakt.
Så nu får du också förtjäna den.
Ja.
Du har ju fått det här jobbet nu.
Mm.
Och då är det 8-5 suga av mig då.
Mm.
Som gäller. Mm. Nej, men alltså jag tror att är en person som ofta ber om det här och som inte ger det tillbaka, så är det tyvärr ett beteende som man måste prata om. Alltså man kan inte reta ur personen det i situationen, utan det behöver man sitta
ner. Men man kanske inte faktiskt, det bästa är ju om man kan ta det utanför sexakten.
Det är det jag menar, men det här är något man behöver prata om, inte precis i stunden, men man behöver prata om det någon gång när man inte är på väg att ha sex.
Och då kanske alltså, prata om hur man vill att det ska vara istället.
Mm, precis, säga jag tycker att det här är saker jag tycker om att göra.
Ja.
Och jag tycker också om när du går ner på mig. Men du gör aldrig riktigt det spontant.
Ja.
Och jag tycker inte om att fråga.
Mm.
Så du får börja göra det.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com. Kan inte du suga av mig?
Håll hårt i din goda vän, för där ute finns det gott om ormar. Gå med dem som vill dig väl, även om dina fickor är tomma. Glöm dem som vill sänka dig, sudda bort bad-minded tjummar. Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma. Sudda, 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 sudda bort dem. Nedtryckare finns alldeles för gott om. Sudda, 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 sudda bort dem som hugger dig i ryggen när du vänder dig om. Vi ser dem redan från start. Ögonen säger en helt annan sak. Och det visar sig snart att det rötnaste hjärta har helt annat skal. Vi suddar bort alla tungvrickare som blir mätta på att andra blir hungriga.
hungrigare. De vill se oss som en byggsten i deras stela system. Så vi rör oss flummigare. Men gruppen som de gräver kommer de själva falla i. När de slåss för att vi skyddar sin hierarki. För vad tror de växer upp när så mycket hat gror? Tänk i andra banor, jag ber dig. Håll hårt i din goda vän. För där ute finns det gott om ormar. Gå med dem som vill dig väl. Även om dina fickor är tomma. Glöm dem som vill sänka dig. Sudda bort bad-minded tjommar. Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma. Kissing like we were in a twilight. Kissing like we were in a twilight.